Jag ska in på det lite idag, eftersom jag avslutade förra gången lite ofullständigt. Då nämnde jag om det inre ögat, men det slätade jag bara över lite. För att annars har vi verkligen hamnat in på ett annat spår som har tagit några timmar det också. Så att, men jag nämnde det. Jag tänkte gå på i det lite mer idag. Varför det då? Ja, vi ska läsa lite på i ordet här, får vi se varför. I Efesierbrevet 1 och 18 så står det att läsa om det inre ögat. Där står det skrivet där: jag ber att era hjärtan ska upplysas så att ni förstår vilket topp han har kallat er till och hur rikt på helighet hans arv är bland de heliga. Det är Efesierbrevet 1 och 18. Det finns väldigt många olika översättningar på just det stycket. Så här står det i min bibel. Men den bibel jag läste ursprungligen, i den står det ert inre öga. Sen i några översättningar så översätts det med ert hjärtas öga. Och så i någon ytterligare översättning så står det ert förstånds öga. Ja, så det är ett ord som är svårt att sätta in. Ursprungsordet kan tolkas åt lite olika håll. Jag föredrar att hålla mig till det i ert inre öga. Och för att det står nämligen i fortsättningen att så att ni förstår och ser vilket hopp den blivit kallad till. Det finns en funktion i oss människor som kan se mer än vad vi har fysiska resurser till. Vi har väldigt många exempel på det. Till exempel Johannes evangelisten. Och när han skriver uppenbarelseboken så redogör han ju jättemycket för sånt som vi normalt inte kan se. Men det är möjligt för människor att se lite mer. Och alla av er som lever och har umgås med människor bland annat, ni har ju liksom tänkt i huvudet så här någon gång: ja, jag hör ju vad du säger, men varför säger du det? Finns någonting inre där som bär? Alltså man, ibland kallar man det motiv. Eller profeten när han hittade eller stötte på Jehu. Man tror ju kanske att Jehu gick på ett Guds uppdrag när han gick och talade med Isabel, som var en ond kvinna, en häxa helt enkelt, som styrde i landet. Då kan man ju tycka att Jehu gjorde något gott, som gick och förmedla och åstadkom det han gjorde. Men han stötte på profeten, då backade profeten inför de onda avsikterna han hade. Det skulle inte en profet ha gjort om det hade varit Guds uppdrag. Det var liksom en konsekvens av hennes liv, men det var inte någon av Guds tjänare som skulle utföra det. Det var smutsjobb, och det kommer liksom att ske ändå. Så Jehu, han fick ju den funktionen då, men han stötte på profeten, då ryggar profeten bakåt. Han ville inte liksom beblanda sig med det mörka som drev till det där. Så det upplevs någonting mer ibland. Jag menar, vi drömmer ibland. Och drömmer vi kanske 200 drömmar per natt, varav vi har glömt de flesta när vi vaknar. Men några drömmar bränner sig fast lite mer. Och när vi är i kriser, då kommer vi också ihåg drömmarna lite mer. En del drömmar är sann, och de flesta drömmar har liksom gjort sitt när vi väl har drömt dem. De är en reaktion på någonting som händer i vårt liv och vårt inre. En bearbetning av hjärnan när vår egen kontroll är bortkopplad och när vi sover. Väldigt smart uträknat. Och Gud kan också liksom förklara saker i framtiden genom drömmar. Om vi tänker på Josef och dem, så var det också fullt möjligt. Det finns alltså någonting mer än det fysiska. Det finns någonting mer än vad våra ögon kan se, öron kan höra, vad vi kan känna, vad vi kan smaka. Vad är mer för sinnen? Jag har glömt något. Lukta. Det finns någonting mer. Och till det är det här inre ögat förknippat. Och det förklaras på olika sätt, för att när du börjar förklara sånt här så reser sig folk. En del förstår exakt direkt vad man menar. Andra bara bjuder motstånd. Och så är det bara. Nu kan man inte vara tyst om sådana här viktiga saker som har med uppenbarelse från det himmelska att göra. Bara för att vissa tar illa vid sig. Man önskar istället liksom att om ni kunde få uppleva det en gång så skulle ni absolut säga något annat sen. Det inre ögat. Om man ska läsa som det då står liksom i den översättning jag hade en gång. Jag ber att er inre öga ska få ljus. Så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till. Och hur rikt på helighet hans arv är bland de heliga. Alltså, det här inre ögat när det får ljus. Det gör att vi förstår vilket hopp. Hur rikt arv vi är kallat oss till. Ett öga ser ju någonting. Vi kanske får se någonting av det som ligger framför oss. Och vad är det som åsyftas? Jo, men det som hör himlen till. Det finns möjligheter för oss att se det idag. Och det finns bibliska personer som har fått gjort det och redovisande. Varför ska det här vara så viktigt då? Ja, vi lever i en tid då stimuli av olika slag bara bombarderar oss. Vi har kött, vi är människor, vi söker en plats, en funktion och vi drivs av olika saker. Var och en av oss. Vi utsätts för reklam, vi utsätts för påverkan från grupptryck, vi utsätts från tv, radio, uppfattningar. Vi vill gärna liksom duga och då måste vi anpassa in oss till någonting här och där. Ja, visst. Vi påverkas verkligen. Mer än någonsin kanske. Vi vill alltid vara med. Jag menar, när man är på Facebook och sådana här mobiltelefoner så är det nästan svårt för vissa att stänga av dem för de kanske missar någonting. Det är lite tråkigt för de människorna, för tänk vad skönt att få vara fri den dag. Friheten är vackrare än mobilen, kan jag säga. Och att få komma till ro och få en chans att låta det här inre ögat få visa någonting mycket, mycket, mycket mer fantastiskt och större. Någonting som vi inte kan sätta ord på, som vi inte har en chans att beskriva, men vi alla kan få uppleva. Om vi ger en tid. Men om vi hela tiden ska låta stimuli mot vårt kött och sinnen styra, då är det så vi blir. Och det är klart att Gud kan ju göra mer. Självskrivet, han kan göra... Vi behöver liksom inte bli tillräckligt bra. Vi behöver inte bli tillräckligt asketiska och hålla oss undan precis allting bara för att Gud ska kunna nå oss. Han kan nå oss ändå. Men han har också behag till kärleken i sanningen, till sanningen i hjärtegrunden, som vi var inne på sist jag undervisade. Just hjärtegrunden är så viktig. Sanningen i hjärtegrunden skulle vara kärlek till. Man kan vri på det där och tänka lite annat. Varför står inte sanningen i förståndet? Det är ofta så vi reagerar. Sanningen här uppe. Jag menar, vad gjorde den barmhärtige samariten? Han hade väl ett förstånd som skrek sanningar han också. Han var ju undervisad. Han var ju samarier. Och så ligger en man där, utslagen. Vad skulle han bry sig för? Han var inte ens hans eget folk. Han lyssnade inte på sanningen här uppe. Utan hade han kunnat argumentera som prästen. Och nu har jag bråttom, folk väntar på mig och allting. Så jag måste skynda mig så jag hinner tid. Prästerna gick förbi. Den som behövde hjälp. Men den här samarien. Han visade att han lyssnade på sanningen i sitt hjärta. Och då får våra handlingar en annan innebörd. Och om du är kristen och andlig och tycker liksom att det är viktigt med sanningen i ditt huvud. Ja, tyvärr, kära broder eller syster. Du blir en andlig jurist i det. En andlig jurist. Mer än så blir det inte. Kanske kan åstadkomma någonting. Men någon som har drivs av kärleken till sanningen i sitt hjärta, kommer att förmedla och utföra Guds avsikter, medan du sitter och intellektuellt tittar på. That's all. Och vill du sitta titta på när Guds verk sker, så är det ditt val. Vi önskar dig något annat. Men vi kan inte hjälpa dig därifrån. Vi önskar att du vore i det, så du fick uppleva att vara ett Guds redskap. Varför ska du bara vara åskådare till Gud? Det behöver ingen sådana. Sanningen i hjärtat handlar om. Och för oss då, som det här inre ögat är alltså förknippat med någonting som vi normalt inte har sinnen eller ens förstånd till att uppleva annars. Det är någonting mer. Och om vi då, det hör ihop väldigt mycket med vårt hjärta. I förra undervisningen då formulerade jag mig lite felaktigt. Tack kära hustru för att du påminner mig. Jag har tänkt igenom det och det var helt rätt. Du brukar ha det när du väl säger någonting. Och för då formulerar jag mig så här, att kärleken är Gud. Ja, det är inte fel när jag säger det. Men det rätta att säga i de här tiderna som är, det är att Gud är kärleken. För om jag säger kärleken är Gud, som jag sa, ja, men då går vi in på i vår känslovärld. Då tror vi liksom att alla, när man har känslor till allting, det kan ju ha kärlek till pengar, du kan vara girig, du kan ha kärlek till bilar, du kan ha kärlek till fotboll. Ja, men fotbollen är ingen gud. Och så vidare. Men när vi säger att Gud är kärleken, då bara måste man fundera, ja, vem är Gud då? Ja, det sa jag ju förra gången. Ja, han som har en son som heter Jesus Kristus. Där är kärleken. Så det var rätt, Jenny. Väldigt rätt. Tack för att du sa det. Och kanske normalt man inte skulle behöva förtydliga, men idag är det förvirrat bland folk. När vi går till bergspredikan så kommer vi in på mer saker som vi inte egentligen kan uppleva med våra sinnen. Då säger i sammanfattning då Jesus så här: saliga är de som är fattiga i anden. Vi har alltså varit inne på kärleken till sanningen i hjärtegrunden. Det är där vi ska lägga tyngdpunkten. Och då nämner Jesus då i bergspredikan: saliga de som är fattiga i anden, de tillhör himmelriket. Okej, okay. Fattigdom kan vi inte se. Det är tillstånd i form av pengar, tänker många. Men Jesus menar någonting annat, för pengar betyder ingenting för den som äger allt. Och Jesus och Gud äger allt. I anden, ja, det finns alltså en ande som är förknippad med vår kropp. Om vi då liksom är fattiga anden, vad ska det betyda? Ja, men det är just det här, man vet, det finns något mer. Av det som finns i anden, i det andliga, i det himmelska, och jag har fått uppleva så pass en sån liten bit, så jag har bara förstått att det finns så oändligt mycket mer. Åh, vad fattig jag är. Jag vill ha mer av det där. Det är att vara fattig i anden. Och de tillhör himmelriket. För vad de längtar efter när de kommer till insikt om det, det är just himmelriket och Gudfadern. Ingenting annat. Saliga de som sörjer, de ska bli tröstade. Ja, de som sörjer, sorgen syns ju i och för sig inte. Det är ett känsligt tillstånd, kan vi tro. Och det är också en bearbetningsprocess på en förlust. Det vill säga, det finns människor som Gud har skapat som har tänkt att de ska få ha något bra och ha vad de behöver. Sorgen utlöses när man förlorar någonting. Man kanske förlorar sitt människovärde, en kroppsdel. En del sörjer flera månader om de förlorar ett maratonlopp. Och många sådana, det finns många skäl att sörja. Det är en förlustprocess. Och de ska bli tröstade. De som sörjer ska bli tröstade. Tänk väl på det. När du drabbas av en förlust, sörj då. För då blir du tröstad. Om du vägrar bara liksom, åh, jag är stålmannen, jag berörs inte ett dugg, ja, då är du en lögnare. Sånt folk finns inte. Och du blir inte tröstad. Du får bära med den där sorgen istället. Och genom ett liv så har du liksom gått och samlat på dig 80 sorger till. Och gud vad tungt det blir i slutändan allt det där. Bättre att rensa eftersom. Saliga är de ödmjuka. De ska ärva jorden. Ja, det är väl ingen som kan säga ödmjukhet. Om man skulle säga så här, och titta där ute på åkern, det är fullt med ödmjukhet där ute. Då skulle ni liksom skicka efter några karade vita rockar och hämta mig förmodligen. Nej, man ser inte ödmjukhet, men den finns. Det är som ett tillstånd som vissa människor kan vara i. En del har nåden att få växa upp i familjer där de blir ödmjuk i sin fostran ganska snabbt. Andra måste tyvärr gå igenom svåra processer i livet för att bli med. Men det är ett gott tillstånd. Det är de som ska ärva jorden. Vilka är det som håller på idag? Ja, det är de som tror att de med vapenskrammel, atombomber och andra maktmedel ska ta över kontrollen på jorden. Det är inte något ödmjukt folk. Ingen av dem. Så de som strävar efter att få makten på jorden idag, de vet vi ska inte få det. Det är de ödmjuka som ska få det. Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet. Ja, det är samma sak där. Rättfärdighet, vad är det då? Är det liksom att vi har en lagbok och så håller vi lagen? Ja, varsågod. Det går inte. Det går inte att hålla Bibeln. Och sen ska du hålla Bibeln så ska du följa också Gud. För han vill att du ska vara laglydig i ditt land. Och vårt land är ju underställt EU, som i sin tur kommer att bli ännu mer styrt av FN. Och de flesta föreskrifter och lagar som idag egentligen råder och gäller för oss, så har vi vet inte ens om att de finns. Vem kan Sveriges rikets lagbok? Ingen. Det är inte rättfärdighet. Rättfärdighet är vad Jesus har gjort för oss. Saliga är de barmhärtiga, de ska få barmhärtighet. Barmhärtighet, vad är det då? Är det någonting som finns här uppe i huvudet? Ja, men ni som har haft en lite svårt i ert liv och så kommer någon och vill vara barmhärtig och hjälpa er på något vis. Jag vägrar att ta emot. För en del mutar. Kommer med hjälp för att lyfta på något vis. Men de vill ha någonting i gengäld. Och till slut måste man liksom säga från, för att jag är inte beredd att sälja min själ. Jag har det heller svårt. Det är inte barmhärtighet alla gånger när en människa snäll med en. Ibland är de ute efter någonting som man inte får reda på i tid. Men de barmhärtiga, de hjälper utan att räkna och få någonting igen. Precis som Gud gör. Saliga är de renhjärtade, de ska se Gud. Ja, där kommer ingen av oss att platsa in. Om du tror att du är renhjärtad, ja, börja om då. Renhjärtad, det blir väl liksom i Herren. Det är hans renhet vi får räkna som vår. I oss själva har vi inte den där renheten. Saliga de som blir för, ja, saliga de som skapar frid, de ska kallas Guds barn. Ja, tänk på en jord där det är krig och det kommer att bli krig ända tills tiden slut. Så finns det ändå folk som går omkring och skapar frid. Någonstans så stoppar de i konflikten. Någonstans så får de två ovänner och blir vänner. Någonstans så stillar de kaoset i huvudet på en medmänniska. De skapar frid. Och det beror med förmodligen på att de har frid själv. Man har fått den. För Herren har lovat att vi ska få hans frid. Om man tar emot den och fått den, då har jag någonting att ge. Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull. De tillhör himmelriket. Ja, rättfärdighetens skull. Vem ser rättfärdigheten? För 2000 år sedan kunde vi se han. Idag är han i himlen. Så de som kan se in i himlen kan väl se rättfärdigheten. Men inga andra. Det är han som är rättfärdigheten. Och när man blir förföljd för hans skull. Det är också en sånt här exempel på någonting som vi inte kan se med våra fysiska ögon idag. Vi vet att det finns. Vi som tror på Jesus. Allt det här hör ihop med kärleken till sanningen i hjärtegrunden. När du har kärlek till sanningen i hjärtegrunden, då blir det viktigt för dig att det får vara äkta. Och det, du kan inte åstadkomma det, men det räcker att det är viktigt för dig. Det räcker. Så gör Gud resten. Men om du ska försöka förstå allt det stora, så att du vill ha sanningen i ditt förstånd, och då blir du en andlig jurist. Åh, vilka snirkelkrokar det kommer att gå, bara för att hamna i ett hörn igen. Ett hörn till och ett hörn till. Och till slut så ger man bara upp. Det finns ingen Gud, säger man. Nu har jag sökt, jag finner han inte. Du sökte aldrig där han fanns. Det är det enkla svaret. Du sökte efter det du ville ha. Du sökte inte det Gud ville ge. Det ser man stor skillnad på idag i många kristna rörelser och människor överlag. Det Gud vill ge, det ger han fritt och förintet. Och det går inte att beskriva med ord. Alltså, om man ens försöker så är man en dåre. För det är för stort, det är för mäktigt, det är för underbart, det är för fantastiskt. Det som Gud. Vi har inte en chans. Ändå söker vi det vi själva vill ha. Vilken dårskap. Men så är vi människor. Kärleken till sanningen i hjärtegrunden, den visar någonting mer. Och då går jag in och pratar lite om Paulus. Och det gör man ju i Andra Korinthierbrevet, då ska det vara. 12 kapitlet, Andra Korinthierbrevet, 12 kapitlet. Från första versen. Då säger Paulus så här då. Jag måste berömma mig. Väldigt ödmjukt. Om en till ingen nytta. Ja, han hade ju bra med insikt. Och jag kommer då till syner och uppenbarelser från Herren. Och så säger han en gång och pratar om en person här då. Jag vet om en man i Kristus som för 14 år sedan blev uppryckt ända till tredje himlen. Om han var i kroppen eller utanför kroppen, det vet jag inte. Gud vet det. Jag vet att den mannen, om han var i kroppen eller utanför kroppen, det vet jag inte. Gud vet det. Att han blev uppryckt till paradiset och hörde ord som ingen människa kan uttala eller får uttala. Jag pratar Paulus om sig själv. I tredje person. Det här han beskriver när han fick en uppenbarelse från Gud. Och då var han uppryckt till tredje himlen. Så vi vet att paradiset befinner sig i tredje himlen. Finns det en tredje himlen så finns det en andra och en första. Guds tron finns på femte himlen. Ja, lura inte mig åt det hållet. I varje fall, tredje himlen, där finns paradiset. Dit vart Paulus uppryckt. Och han vart uppryckt, som det kallas så här. Men han vet inte om han var fysiskt iväg eller om det var hans inre som drogs iväg. Nej, det kanske han inte vet. Men det troligaste är ju att han stod kvar med sin kropp på jorden. Men hans inre var aktiverat genom det här ögat. Som inte nämns här, men det är med i uppenbarelser. Man har fått igång ett. Nu låter det som en prestation. Men när man har sökt Gud, eller Gud har valt att göra det för någon person, så är det här inre öga som agerar. Men jag har berättat om några uppenbarelser som andra hade tidigare i Bibeln. Där de som fick uppenbarelsen såg vad som skedde, men inte de andra. Alltså, det är någonting mer hos den som fick uppenbarelsen som såg. De andra såg den ju inte. Men när Paulus var stoppad av Jesus, så var ju de andra bara rädd och undrade vad som hände. Men han såg Jesus och talade med Jesus. Det här inre ögat som var aktivt för han. Och där aktiverade Gudet. För Paulus var inte särskilt ödmjuk eller renhjärtad eller någonting då. Han var ju en mördare som förföljde Guds folk och Kristus. Så Gud gick in och tryckte på knappen eller vad han gjorde. Men han såg det i varje fall. Men det inre ögat är aktivt i det där. Jag vet att den mannen, om han var i kroppen eller utanför kroppen, vet jag inte. Gud vet det. Att han blev uppryckt till paradiset och hörde ord som ingen människa kan uttala eller får uttala. Det finns alltså saker i det himmelska. En del saker kan vi inte uttala. Det är för stort. Det finns inga ord för henne. Vissa saker får vi inte uttala. Det finns saker som hör det himmelska till som ska ligga där. Vi får se henne så småningom när vi är där. Men inte för tidigt. Det blir outhärdligt för oss. Om ni får se vad himlen har att erbjuda, så blir det här livet en enda lång pina att ta sig igenom. När man får jämföra med det äkta, med det fantastiska, med det outsägliga. Det är bättre att man inte vet. Men vi kommer att få se det. Han rycktes upp, som det står här. Ja, vad rycktes upp? Själen, anden, kroppen. Ja, Paulus kan inte svara på den själv. Och det brukar nog vara så att de inte kan svara på den själv, de som upplever det. De vet att det skedde. Och det är inte betydelsefullt för oss heller. För det spelar ingen som helst roll när du får en andlig upplevelse vart din kropp är någonstans. Det viktiga är vad Gud visar dig i uppenbarelsen. Det viktiga är vad Gud visar dig så att du ser det. Och som jag säger, om din kropp är kvar här nere, ja, men då är ju dina fysiska ögon kvar här nere också. Så vad är det som är aktivt där då? Hur kan du se himlen helt plötsligt? Det måste finnas en funktion till, naturligtvis. Det är inre ögat. Och det här är så starkt förknippat med kärleken till sanningen i hjärtegrunden. För om man ser på olika personligheter, så finns det människor som är duktiga på Bibeln. Och vad de brinner för Bibeln. Men liksom, kärleken till sanningen i förståndet tycks det vara det förknippat till. De protesterar väldigt mycket mot det stora hos Gud. Alltså det är för mycket för dem. De kan inte förstå det. Och de, om de då liksom har förknippat hela sin tro till det de kan förstå, ja, då blir det ju bara det. Men här pratar vi om sånt som vi inte kan förstå, men som vi kan få uppleva. Det har alltså med en annan dimension att göra. Det har med kärleken i till sanningen som ligger i hjärtegrunden. Gud använder hjärtat. Och till det får hjärnan vara ett redskap, inte tvärtom. Vi kan gå till Johannes uppenbarelser, 4:e kapitlet, den himmelska synen. 4:e kapitlet och 1:a versen i uppenbarelseboken. Därefter såg jag och se en dörr stod öppen i himlen, och den röst jag först hade hört tala till mig som en basun sa: kom hit upp, så ska jag visa dig vad som måste ske därefter. Genast kom jag i anden och se en tron stod i himlen, och någon satt på den tronen. Och han som satt på den såg ut som en sten av jaspis och karneol. Och en regnbåge som en smaragd omgav tronen. Tronen skulle vara fantastisk att undervisa mycket i, men oj vad mycket det där var. Men vi håller oss till Johannes. Genast kom jag i anden, ett begrepp. Och i andra översättningar och så översätts det med andehänryckning. Hänryckning. Andlig hänryckning. Vi kom i anden. Det är många som använt de begreppen och blir lite förlöjligad för det. Men Bibeln pratar i de termerna. Det är inte Johannes fel att han kom i anden. Det var Gud som ville så. Var inte avundsjuk på han. Försök att istället godta den upplevelse som han har fått, så kanske få uppleva en egen. Andehänryckning. Här kommer vi in på det här. Därefter såg jag och se en dörr. Det är nästan som man kan tro så här. Han var nog fysiskt kvar på jorden. Men ändå öppnas det någonting. Och han såg in i himlen. Det är det femte himlen vi pratar om. Det står inte angivet här i min egen uträkning. Därför såg jag och se en dörr stod öppen i himlen. Han fick se den. Och så fick han se tronen och på den som satt på tronen. Det var ingen inbildning. Han såg en verklighet som finns mitt ibland oss jämt, men som vi inte har sinnen för normalt. Det här inre ögat måste få vara med för att vi ska kunna se i den dimensionen. Det kan inte annars. Nu är det inte så att det är ämnat för alla människor. För om du får se vad som rör sig i den andliga dimensionen. Ja, om Gud tar det dit, då vet du Gud att du klarar av det. Men alla gör inte det. Jag hade en vän en gång i tiden som tog sig dit på kemisk väg. Jag vet att det finns vissa droger som öppnar upp för en andlig verklighet. Men då gör man det själv på eget bevåg med kemikalier. Eller bara djävulen som njuter av det. För då får du se den biten. Och du kommer att vara livrädd resten av ditt liv. Den killen han hamnar i en haschpsykos och kom aldrig ur den. Första gången han provade på hasch. Första gången. Han skulle bara prova på. Men han var liksom av den... Det var något trasigt i han redan. Och den onde gjorde så här. Han är död nu. Han blev aldrig fri. Och han var inte besatt. Det var många som trodde det. För att han betedde sig så konstigt. Han var bara fullständigt livrädd. För han hade sett någonting. Han visste att det fanns någonting i tillvaron som alltid skrämde han. Så den vägen ska vi inte gå. Men vi ska bejaka det faktum att Herren faktiskt har skapat sådana här förutsättningar för oss. Och då kan man göra det på kemisk väg och då slutar det väldigt illa. Gör inte det. Eller också så får Gud aktivera det som han gjorde när Paulus vart frälst. Eller också så är det, hör det ihop med en utveckling som vi alla kan få ta del i. Alltså den som riktar sig mot kärleken i sanningen. Till sanningen i hjärtegrunden. Det är så noga betonande det här i hjärtegrunden. För det finns sanningar som lägrar sig i huvudet. Och vilka blockeringar det blir av dem. Alldeles hemskt. Och vem vill inte se någonting av himlen? Jag såg en liten halv millimeter högst. Och jag är fortfarande nykter. Hade jag inte sett det har jag aldrig klarat öppet. Inte en chans. Jag var väldigt hårt trasig och nedgången i droger på alla sätt. Men Gud bestämde att han ska ha någonting annat. Jag längtade efter det. Och jag är glad att jag inte fick se mer. Jag skulle aldrig vilja vara kvar här på jorden. Det är nästan outhärdligt nu. För jag vet vad som kommer sen. Och det enda jag kan säga, det rättaste jag kan säga är att det finns inga ord att beskriva nu. Alla försök kan bara förminska det. Det är outsägligt. Det är någonting vi kan inte. Vi kan verkligen inte. Men vad jag önskar att alla fick hamna där. Om Gud behagar nu. Och du själv har en äkta kärlek till sanningen i hjärtegrunden. Jesus säger sanningen. Ja, då är du på väg i varje fall. Och få se någonting av det här. Om du inte är åt det hållet, då får du inte de här uppenbarelserna. Om inte Gud bestämmer det för att han har någon special avsikt med det. Men hindra då inte de andra som får de uppenbarelserna. För Gud, de får dem ändå, vad du än gör. Det blir bara att du ställer dig utanför Guds, vad Gud vill förmedla. Försök liksom att ställa dig mot Johannes uppenbarelse till exempel. Inte får du min sympati för henne och inte får du mitt stöd heller. Då måste du slå ut hela uppenbarelseboken. Bara för att du inte liksom har fått en uppenbarelse i ditt liv. Det är väl tufft. Men många gånger gör folk så. De som har fått uppenbarelser i modern tid då. De är många, många, många fler än vad du tror, kära syster eller bror. Det är bara det, de flesta går inte att prata om det så mycket. Har de fått en uppenbarelse så har de också förmedlat den dit den ska. Och du har väl inte råkat befunna dig där då? Och varför skulle du ha gjort det när du ändå är så överkritisk mot det? Gud tänker väl inte plåga dig i onödan. Men liksom, ta till dig av den andliga verkligheten. Låt ditt inre öga få genomsyras av Guds ljus. Och det smärtar så oerhört ibland. För du kommer inte undan att Gud då visar dig hur du verkligen ser ut. Men om du lever i hans nåd, i hans rättfärdighet, så är inte sanningen om dig själv något hot. Inte ett dugg. Det är bara Herrens nåd som blir större. Och då är du på rätt väg. Glöm inte det inre ögat. Glöm inte att vi har ett öga till, som Bibeln pratar om. Ett öga som inte är ämnat för den fysiska verkligheten, utan det är ämnat för det som vi normalt annars inte kan se. Glöm inte att Gud själv har skapat oss så. I Jesu namn. Amen.